En podcast från Sportbladet.
Det är ju som så mycket saker som händer i världen. Ja, för, alltså man jämför nu liksom senaste åren bara med val och det har varit terrorattacker och grejer. Alltså det är så saker som på sikt även kommer att kunna påverka oss liksom. Och det är ju, även om man lever i sin lilla skitbubbla så känns det, tycker jag, ändå viktigt att se och förstå varför saker och ting händer.
Ja, nu är det dags för VM i Falun och alla förberedelser ska vara gjorda i alla fall när ni lyssnar på det här. Och det är en stor skidfest på hemmaplan, och hur åkarna kommer känna det i magen, det vet vi inte riktigt. Jag tror inte ens att du, rutinerade Ida Ingemarsdotter, har egentligen en, eller kan veta riktigt inför hur det kommer kännas, eller?
Jag tror det är väldigt svårt att föreställa sig, för varje mästerskap brukar ha med sig en ny känsla i magen inför mästerskapet, både vad gäller platsen man är på, publiken och så. Så att jag ser väl med att det ska bli väldigt roligt och att det ska dra igång och ja, att publikstödet är på topp.
Ja, det kommer vara mycket norrmän och norska skidfans där, och förhoppningsvis också mycket svenskar, men är det, påverkar det er att det är mycket andra nationer, framförallt från Norge då? De vill ju inte att ni ska vinna förstås, eller är det bara kul?
Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Jag måste ju säga att den norska publiken är ju väldigt engagerad, och sen har de väl en viss mentalitet mot svenskar. Det har de väl alltid, eftersom det finns det där storebror, lillebror komplexet dyker väl in där. Men många gånger så tycker jag att de kan vara väldigt trevliga och väldigt glada och pusha på när man kommer i spåret, medan de ibland, kanske framförallt om det går lite sämre för dem själva, kan byta ordalag och bli lite mer hårda så att säga.
Ja, precis. Jag tror att, om inte det var Petter Nordström som var inne på det, att Marcus Hellner och Johan Olsson fick höra en del i Holmenkollen lite tuffa ord från sidan. Vad har du fått höra?
Nej, men man har väl hört lite såna där saker någon gång när man typ har varit i Holmenkollen. Det är som man bara har väl nästan ryggat tillbaka lite så här, bara, oj då, vad sa de nu?
Men ja, vad sa de? Det får du berätta.
Nej, men det är väl lite sådär att man, ja, man tycker att om man tyckte att man åker sakta, att man kanske ska stanna och äta en korv eller någonting istället, och eller stanna där hos dem, eller ja, man är svensk och man kan inte åka skidor.
Är det ropar om det efter? De var svensk och kan inte gå på ski, eller vad säger de?
Nej, det har väl varit lite olika. Det är som jag som försökt förtränga det där. Jag vet, första gången jag hörde något sånt där, då var det nästan så att jag började nästan bara skratta för mig själv.
Men det är ju lite syksningar från publiken.
Jo, och sen är det väl, har de väl, de har ju det här med Brink från Val di Fiemme 03 har de ju, och sen om du ser lite trött ut och så kan de ju alltid fråga om du har gjort en Brink.
Oj, den är ju rätt fräck.
Ja. Men de kan vara fräck ibland, norskarna. De kan vara lite småfräck i munnen när de får tillfälle, tror jag.
Och svenska publiken är inte sådan?
Nej, jo, det är ju, jag tror säkert att de kanske kan vara lite så mot andra nationer. Fast de är absolut inte så mot oss svenskar, utan då försöker de få oss att bara åka fortare.
Ja, det är klart. Och det, ni hör inte vad de ropar till de andra. Men tror du att Marit och Petter och Therese kan få höra ett annat ord från?
Nej, jag tror... Ja, som bilden av att längdpubliken i Sverige är ganska timida och inte så, ska jag säga, vulgära i sitt ordspråk. Men man vet ju aldrig, vi får se där. Det kanske blir en norsk och en svensk sida uppe i Mördarbacken, och då kan det ju bli ett himla ståhej.
Vad gör man då som åkare? Liksom, hur mycket tar man in utav det?
När jag tävlar så hör jag väldigt lite. Det är knappt att jag hör sekunderingar och så, utan man är som så fokuserad och så avskärmad att det är svårt att höra saker och ting som händer ut efter banan. Och ja, jag tror väl att ändå Falun kommer väl att vara ganska nära. Ja, det kommer vara närmare Holmenkollen kanske än andra mästerskap vad gäller publiktryck.
Marit Björgen, jag träffade henne förra julen, sa att det blir ett minikollen, trodde hon liksom, just att den då får den känslan lite grann.
Ja, men det kan jag också tänka mig, att det kan bli lite åt det hållet. Och ja, det är ju roligt. Jag måste säga att ju mer publik det är, desto roligare är det faktiskt att åka.
Ja, det är klart, du känner, även om du inte hör så känner du ändå att
ja, men man
där.
Känner ju liksom stämningen och det blir ett annat drag ut efter banan och det påverkar, tror jag, både oss aktiva och ledare på ett sätt liksom att man får det här att nu är det liksom, nu är det tryck, nu är det någonting det handlar om, att det gäller att, det gäller att vara på tårna både bredvid banan och på banan.
Och du vet hur man tystar en norsk publik, eller hur?
Ja. Precis, nej men det är ju bara att vinna.
Ja, det gjorde du och Charlotte i Holmenkollen bland annat.
Ja, precis, och det var väl kanske för en del oväntat, men jag trodde att vi hade chans när vi lyckades verkligen den dagen, och det var, ja, det var riktigt kul att inte Norge fick hem alla de gulden från det VM:et.
Ja, det var mycket, mycket norska medaljer, alltså VM-guld i teamsprint, och sen har du OS-guldet i Sochi förra året och 4 VM-silver. Du har tagit en rad medaljer. Hur påverkar det dig när du går in i ett mästerskap att, att du vet att du kan ta medalj på mästerskap, men du också vet att vi vet att du är mästerskapsmedaljsåkare?
Jag tänker faktiskt inte så mycket på det, utan det är väl framförallt ni journalister och media som har fokuserat en hel del på det. Jag försöker göra det jag är bra på och inte tänka så mycket på vad folk har satt för epitet på mig. Men självklart har man, jag har lyckats verkligen toppa formen på flertalet mästerskap. Även om jag kanske har både varit skadad och sjuk innan, så har jag ändå lyckats krångla ihop det på något sätt i slutändan. Och för egen del så är det väl en, det är väl inte en trygghet, men det är en väldigt bra vetskap att veta att jag gör de sakerna jag ska, så vet jag att jag kan vara där framme och kriga om medaljerna. Och jag tror den aspekten gör ju att många kanske har respekt för det när man, när det väl drar ihop sig för ett mästerskap, att ja, hon brukar kunna krångla sig vidare på något konstigt sätt.
Ja, och vi får se här när det blir, när det blir sprint och teamsprint och då stafett, och kanske är det de tre distanserna som du är liksom mest inställd på i Falun?
Jag har som egentligen inte funderat så mycket, utan det är mitt första fokus, det är som sprinten som är första distansen, och sen får ju det utifrån resultat och form och allting, så avgör ju det fortsättningen.
Bra, vi tar sprinten då, för det är ju intressant och startar igång hela festen i Falun. Banan, ta med oss på banan lite grann, ut från stadion och upp bakom där.
Ja, den startar ju nere som säger i grytan mitt på stadion, går starten, och sen är det en slakmota en bit upp ut ur stadion, och sen viker man höger upp på den klassiska vallen då i Falun, och från vallen så går man första biten upp i mördarbacken, sen gör man en, ja, en högersväng, och sen bär det utför, och det blir en, ska bli en intressant sväng där nere. Det är en högersväng där, ja,
där Emil kraschade på fisktävlingarna där, skandinaviska cupen.
Ja, precis. Det var väl ganska mycket killar som låg där och kravlade på isfläcken. Och, nej, det är en kurva som jag vet att de kommer att jobba en hel del med. Men det gäller ju att få till den, att den är doserad så att vi inte behöver sladda utan bara kan trampa igenom. Och sen blir det en nipig backe där vi, ja, på skandinaviska cupen vart det saxning upp där, och sen är det utför in på stadionområdet igen, och den beryktade hästskon då, där
den lilla hyllan som går upp inne på,
ja,
stadion.
Precis.
Är det liksom som där man har något, sista chansen att göra någonting innan upploppet förstås?
Det finns mycket att göra på upploppet, det gör det också, men du ska ju inte vara en kilometer efter där, då är du rökt.
En kilometer efter på sprint känns det långt efter då.
Ja, nej.
Men
man ska vara med i leken där. För att du ska ha en chans in på upploppet.
Den backen upp på själva hästskon, den ser ju inte så brant ut, men det känns ändå som när jag såg dem på skandinaviska cupen nu i januari, att man kan gå ifrån där. Det finns ändå lite att trycka på.
Ja, absolut. Det är ju som, man kommer ändå med ganska bra fart nerför, men samtidigt som såg vi då att beroende på vad du har för skidor och hur du kommer med farten, så kan man ta backen på väldigt olika sätt.
Mm. Och sen har du upploppet, så att, vad skulle du kategorisera in det? Långt, medellångt, svårt, lätt, bra?
Det är inte extremt långt, men samtidigt så vet jag inte, om de skulle lägga mer snö. Om man ser hur det var på för-VM i våras, så var det lite mer motlut än vad det var nu på Skankuppen. Och det blir väl lite intressant att se hur de, om det blir lite mer motlut eller om det fortsätter. Det var ju ganska flackt som det var nu senast.
Vill du ha lite mer motlut så det finns de här sista metrarna in mot mål där och slåss på?
Det går bra.
Det går bra, ja. Du tar det. Om man tittar på dina konkurrenter där då, vilka skulle du peka ut med den vintern som har varit som dina, de främsta favoriterna på sprinten?
Ja, Norge kom ju med ett starkt lag och eftersom året är regerande mästare får de ju ställa upp med 5 stycken åkare. Så att, Norge ska vi ju inte räkna bort. Och från svenskt håll så har ju Stina gjort det väldigt bra, både i klasset och skate, så att hon är nog den som får bära favoritskapet från svensk sida som det är just nu.
Du bara kastar över det nu så vet du det, eller? Nej, men om man tittar på resultatet.
Jag tittar på resultat. Ja. Sen ska man väl aldrig... Det har ju kanske varit i år mer än någonsin att det har varit liksom samma nation som har dominerat extremt mycket. Och vad det beror på, det kan ju vara flera saker. Att det, vi kommer från ett OS. Väldigt många nationer har fokuserat sjukt mycket mot det här OSet. Att det blir som en urladdning och att folk kanske inte har varit riktigt på samma på tå när den här säsongen drog igång. Men jag tror när det väl kommer till mästerskapet så... tror jag att det kommer vara många fler. Och jag menar, det finns tyskor, det finns en polska som faktiskt har haft några glimrande stunder ändå den här säsongen. Och
man ska man inte våga räkna bort i en klassisk sprint i alla fall.
Nej, hon har ju kunnat åka fort klassisk sprint, så att vi får se. Och det finns väl lite amerikanskor också som kanske inte har varit där de har varit tidigare år under säsongen, så att men jag sätter nog ändå Norge som de som får bära den där favoritfanan.
Och då har vi Marit Björgen, men du har Maiken Kaspersen Falla, du har Ingvild. Då.
Ingvild, du har Céline.
Céline också. Jag vet att vi, tror jag det var inför OS, pratade lite grann om, inte trash talk, men hur man kan göra. Du sa någon gång där att Marit Björgen, om man ligger bakom henne så har du lite knep, tror jag, hur du kan...
Ja, men man
ropar du på henne eller vad var det du gör?
Nej, men man vet väl lite hur olika personer brukar reagera beroende på hur man ligger bakom och hur de brukar göra runt svängar och sådana saker. Men...
Vad gör Marit då? Hon kommer inte hinna lyssna på det här. Det gör jag.
Nej, men jag har väl, jag vet väl att jag, hon är väldigt, vad ska man säga, flink runt i skarpa svängar och så, att göra lite. Och jag har sett någon gång att hon kan nästan bromsa in lite innan, så trycker hon på väldigt och då blir det att, ligger du för tajt bakom så blir det att du måste bromsa in för att hon sticker iväg. Och det finns många som brukar vara duktiga på att göra sådana saker runt svängar.
Så då kan man lägga sig lite, kliva ut lite så man kommer runt henne på utsidan istället då?
Ja, eller att man är uppmärksam på vad hon tänker göra i nästa schackdrag så att säga.
Precis. Tror du, är det medvetet det? Att hon bromsar in för liksom, det är som en bilkö liksom. Han bromsar in lite sen gasar.
Nej, det vet jag inte. Men det kan ju vara bara ett sätt så som man brukar göra i svängar. Och det är väl, jag tror sådana här saker är nog inte saker som folk tänker på. Utan man gör det per automatik, vissa saker. Och,
hur mycket studerar du motståndarna på video? Eller gör du det för att se? Liksom,
man tittar ju på tävlingarna. Som när man har varit iväg och tävlat så brukar jag väl kolla igenom loppen och se vad som händer och var det händer och hur det händer.
Och där kan du se upprepande mönster hos vissa åkare?
Ja.
Vad gör Justina Kowalczuk då?
Oj, Justina har jag väl inte något direkt på som jag tänkt på år, men man vet ju sen tidigare år att är hon i slag så då är det ju 110 från att startskottet går. Och hon är ju extremt duktig på att springa uppför alltså och verkligen bara kunna rusa på ett speciellt sätt.
När ni står där i startfållan så är det ju lite som ett 100 meters friidrottslopp. Liksom. Man räknar ner och det går ett startskott. Hur pågår det någon form av liksom, sneglar man på varandra och ger lite så här boxablick eller inga sådana knep?
Nej, det är nog ganska... Jag är väl för egen del väldigt fokuserad, så jag brukar väl inte fundera så mycket på vad de andra gör. Men det blir ju som där när man går in mellan de här två Det brukar ju vara såna här skyltar som står. Då är det ju som att man går ju som in i sin lilla egna box. Och sen blir det väl att man slänger väl ett öga och ser vilka man har och hur de ser ut. Det är ju som man...
Men inte arga blicken liksom.
Nej, det brukar inte vara arga leken direkt.
Det hade varit ett, kanske en bra knep. Kanske funkar på någon, man vet inte.
Ja, jo, man kan säkert om man vill. Kan man säkert psyka någon om man skulle vilja göra det. Men jag tycker det brukar vara bättre för att fokusera på att värma upp och försöka göra bra jobb under loppet istället. Ja.
Har du sett något mönster hos dig själv när du tittar efterhand som du inte liksom tänker på när du åker?
Ja, det är väl lite så här både och. Kan väl se ganska tydligt på min åkning hur, i vilken form jag är och liksom se det på aktionen och vilka ryggar jag väljer och hur jag gör vägval så att säga.
Är det någonting som du tar med och lär dig utav?
Absolut. Det är ju som det är ju en självklarhet att man måste kunna kritiskt titta på sig själv också för att kunna bli bättre. Det är ju, även om man vet att man gör saker bra så kan man alltid försöka göra dem ännu bättre.
Om man ser stort att själva banan och förutsättningar på den i Falun, hur väl passar den Ida Ingmarsdotter?
Jag tycker den påminner en hel del om Valfjärnbanan och den funkade ju ganska bra. Mm. Så att jag tycker den är helt okej.
Har ni varit med och påverkat själva banprofilen där? Det är ju faktiskt Emil Jönssons bro som är ansvarig för sprintbanan. Sen har du ju Thomas Wassberg, han har ju ätit lunch här på undervåningen bredvid som är banchef. Hur mycket liksom, mutar honom för att det ska vara Ida, bra Ida-bana?
Nej, det har väl inte gått så långt. Vi diskuterar lite mer bara hur man, som jag upplevde tävlingarna i januari som var där och lite vad han har för idéer och tankar och vad de har tänkt jobba med. Och, det är ju inte så... Det är ju som FAL-organisationen som har gjort banan och sen har fått inputs och så. Och det finns ju vissa regler som FIS har satt upp hur banan ska se ut. Så att det är väl som alltid när det är mästerskap så det gäller att gilla läget och försöka anpassa sin åkning till vad som bjuds. Men jag tycker väl att det har blivit bättre och bättre på banorna i Falun mot från första gången vi var där och åkte.
Och Thomas Wassberg är ju alltså banchef i stort där och med att jobba med banorna mycket. Hur mycket betyder det ändå att du, som nu vi är under SM och du har några dagar här, liksom kan diskutera banan och liksom med honom i alla små detaljer så där, kan det ändå vara någon slags trygghet att ha med sig?
Ja, det är väl inget jag har gjort så jätteaktivt utan det är väl mer bara att man hör lite vad de jobbar med och hur de tänker och Thomas är jätteduktig på det han gör. Eftersom han fortfarande vet vad som krävs och hur fort det går och hur man ska dosera och bygga upp banor så är han väldigt bra att kunna se hur man ska köra med pistmaskiner och så att han är ju en riktig tillgång för VM:et och för oss här på SM så är han ju också en tillgång genom att han är med och kan berätta lite vad som händer så att säga.
Men han skulle nog inte gå så fort i själva sprintbanan, det är inte riktigt hans distans.
Nej, det är väl kanske inte riktigt det numera, men ja, han har fortfarande bra klipp i steg kan man säga.
Han har det, ja, det är kul. Såg några bilder där på tv igår när vi gick någon, jag tror det var någon, men då var de nog ute och gick lite mer på skidorna, då gick det inte så fort. Men du menar att han kan ändå trycka på?
Han det kan han.
Ja. Har du kört med honom någonting när ni har varit här?
Inte här, men jag vet för någon gång när jag varit med på SM och inte tävlat så skulle jag testa skidor med honom. Och, ja, då fick man, det blev riktigt bra sträck i diagonalen när vi skulle testa festivalen.
Jaha, så då fick du trycka ifrån liksom?
Ja, det fick jag absolut göra.
Du, VM i Falun och bara ta oss med där. Vi är fortfarande kvar där lite grann. Ni kommer bo på Scandic Lugnet. Det ligger inte långt från arenan. Ni kommer gå till arenan. Liksom, vad händer där på morgonen för din egen del? Liksom, inför sprintet till exempel då, i förberedelser och vägen dit som där ni säkert kommer stötta på lite supportrar på vägen också.
Ja,
eller mycket.
Ja, jag vet inte hur de har tänkt där med hur vi ska ta oss till och från, men jag antar att det finns någon logistansvarig som
har
kommit på någon bra idé. Nej, men det handlar väl om att göra de vanliga rutinerna man alltid gör inför tävlingar, att man äter frukost och packar ryggsäcken och kanske blir en jogg på morgonen, och beroende på när starten är, om man äter en eller två frukostar och gör sig redo. Se till att man får med sig en nummerlapp och vätskebälte och pjäxor och allting. Och ber sig upp till lastbilen. Och plocka fram reservstavar, stavar, fyller på vätskebältet. Börja testa material.
Och vad ligger du tid egentligen åt för inför prologen? Om vi säger att timmar före.
Kanske är vi lastbilen en och en halv timme innan start. Det brukar vara lite olika beroende på om man är lite smånervös eller hur man är. Och hur vädret är också. Liksom. Är det lite valla före så brukar det aldrig vara fel att kunna vara 5 minuter tidigare.
Och hinna testa lite?
Ja, eller framförallt då bara känna att man är på plats. Och, så att man inte kommer springande och har andan i halsen när man ska börja.
Sen är det en prolog och sen är det väntetid och sen börjar liksom slutspelsheaten, om man kan använda sådana uttryck, med finalheaten då. Och ganska kort emellan, liksom kvartsfinal och final går ju ett där. Vad gör du emellan då? Men det sitter Emilien så sitter ju ofta och cyklar någonstans. Vilka knep har du?
Nej, jag försöker väl oftast jogga ur bena och få lite massage, och sen gäller det att stoppa i sig lite energi. Och tagga till eller lugna ner sig beroende på hur det går, och fortsätta en diskussion med min vallare hur liksom materialet är, och eventuellt att det blir mer tester in mot kvartsfinalerna, så att säga.
Precis, och ni har alla en personlig vallare. Du har haft samma i flera år, eller har du bytt?
Nej, jag har haft samma ända sedan OS i Vancouver den säsongen.
Just det, han har varit med länge. Nu tappar jag namnet på honom, men det kan du.
Robert.
Robert är det.
Ja.
Men i vallabussen, Ida, det vet vi också, så finns ju Anders med, som är din sambo.
Ja.
Ja, ni har inte hunnit gå och gifta er i smyg.
Nej, jag har inte gjort det.
Svårt att få in det.
Ja, nu som under vintern så skulle det vara fruktansvärt svårt, med tanke på att de helger som eventuellt jag är ledig, då kan han vara ute och jobba, och när han är ledig så är jag iväg.
Men nästa år är det mästerskapsfritt år. Det är luckor.
vi får se. Vi får fråga han om den.
Jag får fråga honom. Ja. Han får nog fråga dig. Och sen så får vi komma i andra hand. Känns det som en ärlig. Men hur är det ändå? Om du skulle beskriva den relationen som ni har. Liksom att, han finns ju ändå med under mästerskap och världskupp. Sen har ju du en annan ballare och en annan professionell relation. Men hur skulle du ändå beskriva att finnas både nära, men ändå ha liksom den här professionella relationen som ni får ha i verksamheten, om man säger så?
Ja, nej, men alltså det blir ju väldigt egentligen från att man lämnar hemmet, om man har satt på sig förbundskläderna, så blir det ju professionellt. Men samtidigt så har man ju oftast möjlighet att träffas kanske 5-10 minuter lite då på någon kväll när de har kommit tillbaka. Men det är ju som inte speciellt mycket tid man har tillsammans, som många kanske tror att men du är med han hela tiden. Ja, men han jobbar ju, och de har ju ett annat dygnsrytm än vad vi aktiva har också. Så att det är väl lite korta stunder man kan få. Annars är det väl bara att man får in och heja och typ fråga de här vardagliga frågorna. Hur mår du? Går det? Och det är väl de sakerna som man får ta liksom på stående fot när man kommer till lastbilarna. Så, men jag tycker ändå det funkar bra. Vi känner varandra så pass väl och kan läsa av varandra. Så att man har väl också att man, båda två, både jag och Anders, att när vi är ute, att nu gör vi ett jobb och det är det som är prio ett. Och jag tror det är viktigt att kunna, ska jag säga, byta roll, så att säga. Både för våran relation och för min prestation och för hans jobb, så att säga. Att man kan, nu måste jag jobba eller nu ska du träna, och att man har den disciplinen att man kan göra det.
Hade det fungerat att ha honom som personlig vallare, eller hade det inte varit bra i fall? Det kan ju vara toppenskidor då, men det kan ju också vara att det inte fungerar lika bra.
Nej, det är väl lite både och det där, kan jag tänka mig, att han vallar ju som mig oftast när jag tävlar andra tävlingar som hemma i Sverige och så, men jag tror nog att det ändå är bra både för han och för mig. För jag menar, har jag dåliga skidor på en världscuptävling så får jag han ändå höra det. Och jag tror att jag tycker ändå det är bra för att man får skilja lite på det privata och ja, sitt idrottande. Det, jag tror det kan tära ganska mycket på relationen om man blandar ihop allting.
Om man vänder på det så är det ändå ett skönt stöd. För det kan finnas stunder där man liksom behöver mer någon som känner en väldigt väl nära. Liksom, när man är ute, för det är satt under liksom en prestationspress ändå under ett mästerskap.
Absolut, absolut. Det är det. Och, ja, det är ju som, man vet ju att ibland kan man ju kräva att stopp. Nu vill jag faktiskt ha 5 minuter med dig och jag behöver prata. Eller jag har funderat över det här. Så att absolut är det så. Och det är ju... Det är en fördel att man har varandra ändå nära och inom man säger samma organisation på så sätt. Då. Men det är ju ändå två olika världar om man jämför med att vara hemma eller att vara på jobbet så att säga.
Och du behöver inte gå upp lika tidigt som han behöver gå upp, va?
Nej, verkligen inte.
Nej, jag vet inte när, men de går upp jättetidigt ofta.
Ja, oftast och sent är ju, också. Ja, precis. Att det är som... Men jag bor ju alltid med övriga aktiva utan de bor ju som för sig och jag skulle, visst ibland kanske man skulle vilja dela hotellrum men samtidigt så vet man att det skulle störa min uppladdning alldeles för mycket.
Men han, och kanske hans också?
Ja, jo, det är absolut. Och
du menar att han går tidigt och så, att det skulle liksom påverka? Det är klart, hade inte fått det. Ni delar rum, kommer ni göra det under VM också tror du?
Aktiva?
Ja.
Ingen aning.
Nej.
Det får du fråga någon sån där ansvarig om.
Annars är det många, många hotellnätter där ni delar rum. Men,
Ja, men gud ja.
Ja. Men det har du hunnit vänja dig vid. Du är snart 30 år så har du hållit på några år.
Jo, nej, men man har väl bott dela rum med de flesta i laget. Och det går oftast bra. Vi som har varit med länge som får bo tillsammans. Vi vet ju verkligen varandras rutiner och vem som är morgonpigg och vem som packar väskan och vem som läser. Och, ja, man känner varandra väldigt bra. Det är ju en trygghet och ganska skönt att man vet att de personer man har koll på vad de har för rutiner så att man inte behöver fråga när ska du gå upp utan man vet oftast vad personen har för.
Vem är morgonpiggaste gänget då? Och tjejerna?
Ja, det varierar nog lite. Tror jag, men Stina tillhör nog en av dem som tycker om att gå upp i otan.
Vem är slarven då? Är det någon som alltid glömmer saker överallt?
Nej, det är väl lite så här, brukar vara lite blandat. Det är lite, man märker väl ibland när folk har mycket så kan det vara lite tankspritt på många håll.
Ja, jag glömmer av saker.
Ja, precis. Ja. Att det står en mössa eller ett vätskebälte eller en väst eller något sådär. Men, ja.
Om man frågar Anna Haag så tror jag hon säger att du är landslagets Wikipedia. Vi går till Ida när vi behöver ha det som uppslagsverk. Men det är väl ganska smickrande.
Ja, jo, det är väl inte helt fel att ha det epitetet heller.
Nej. Vad kommer det sig att du har det breda liksom, allmänintresset?
Jag tror jag alltid har haft det. Eller, och hemifrån att har vi väl vid middagsborden alltid suttit och diskuterat vad som har hänt i världen och nyheter. Och så, på så sätt så har jag väl också lärt mig mycket. Och sen att man hänger med och försöker läsa vad som sker. Och kanske inte bara liksom att står en rubrik på någon kvällstidning så köper man inte det utan man vet att rubrikerna är till för att sälja också. Så man kanske läser både en och två artiklar om det innan man börjar bilda sin uppfattning.
Det är det som är meningen, att du ska läsa fler artiklar och så själv dra slutsatser och bara ifrågasätta något till källor och annat.
Ja, men det är nog det jag gör faktiskt.
Ja. Är det viktigt för dig att liksom ha det liksom intresset utanför? För att inte, jag menar, det livet som ni lever är ju lite av en liksom inrutat och lite avskärmat på sätt och vis. Är det skönt och viktigt att få följa med? En del vill ju bara liksom ha fokus på det de gör, men att få lite input utifrån.
Jo, men absolut, det tycker jag. Och jag menar, det är ju som så mycket saker som händer i världen. Ja, för, alltså man jämför nu liksom senaste åren bara med val och det har varit terrorattacker och grejer. Alltså det är så saker som på sikt även kommer att kunna påverka oss liksom. Och det är ju, även om man lever i sin lilla skitbubbla så känns det, tycker jag, ändå viktigt att se och förstå varför saker och ting händer. För det finns ju ofta ett samband med vad som händer och vad som har hänt.
Är det någonting som du känner så att det är frågor som du vill engagera dig i framtiden, eller är det mer bara för ditt, alltså ditt eget intellekt liksom, att det är viktigt att veta mer än med den senaste resultaten i världscupen?
Nej, men det kan väl absolut vara så att jag kan tänka mig att vara åt det hållet den dagen man slutar med det här. Och jag tycker det är som så svårt att gissa vad man kommer att hålla på med, men samtidigt så jag har ett stort intresse och liksom förstå och analysera vad som sker i omvärlden, och det händer ju väldigt mycket.
Ja, det gör det. Det rör på sig mot många olika riktningar, både otäcka och bra riktningar, känns det som.
Ja, men precis. Så det är som viktigt, tror jag också, att man, ja, världen blir ju, alltså när man själv växte upp hemma i Sveg så var det liksom, det var ju Sveg som var vad som hände i Norge eller Frankrike. Det kanske man såg någon gång på nyheter, men idag är ju allting så globalt med internet och så, så att det som förr var en liten värld, liksom lilla landet Sverige, det finns ju inte längre, utan nu är det liksom, nu pratar man kanske Europa om man tänker samma liksom nyhetssyfte, så liksom, det blir ju bara större och större.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Sveg då, beskriv uppväxten i Sveg. Du var en dansbrud, eller hur?
Ja, det var det. Ja, nej, men Sveg, det kommer för alltid att vara hemma, och det är en liten ort men ändå lagom stor. Det var väldigt tryggt. Man fick verkligen vara ute och pyssla på med sina upptåg och hitta på saker och springa mellan gårdar. Och ja, det brukar vara vad vi hade den delen av Sverige. Det var att när man hörde en busvissling var det dags att komma hem och äta middag.
Ja, för det, var det mamma då? Eller
ja,
pappa,
det var
eller?
Någon utav, vi var ett gäng ungar där, och det var någon förälder som brukade busvissla. När vi hörde det, då brukar det vara tecken på att vi ska börja dra oss hemåt.
Det gjorde min mamma alltid på när vi bodde i lägenhet. Hon var också busvisslas. Ja. Alla stannade upp, då visste man direkt. Och då fick man komma, då gällde det att...
Ja, då var det dags.
Då var det dags.
Dags att bege sig hemåt. Nej, men jag tycker som... Det fanns verkligen möjligheter att hålla på med idrott på alla former och plan. Man kunde spontant spela bandy på gatan eller spela tennis eller badminton. Och liksom väldigt mycket idrott fanns ju för min del väldigt tidigt inne. Men samtidigt så var det nog framförallt en väldigt trygg uppväxt. Att man hade friheten och kunde springa över till grannen. Och ha de satt åt, då satte man sig åt också. Och ja, men det var öppna dörrar.
Är det så du hoppas att liksom era eventuella barn får ha det i framtiden? Liksom den tryggheten, trots att det är en liten oroligare värld?
Ja, men absolut. Jag tror det... Hur ska jag säga? Jag tror det ger trygga personer. Mm. Att man har fått taget. Man vet att ja, men du får gå dit, men du får inte gå dit bort. Att man lär sig att det finns regler man ska följa. Och följer jag dem, då får jag mer tilltro och större friheter. Jag tror det är viktigt, och samtidigt här att man ja, vågar lita på barn också. Att man inte, ja, när man själv växte upp fanns det inga mobiltelefoner och så. Det hände väl någon gång att föräldrarna varit oroliga att man var ute på något upptåg och hittade på någonting i skogen eller någonting. Men ja, själv var man ju aldrig orolig så.
Nej, det kan nästan vara så att det blir lite mer oro för att man har så himla koll nu liksom, och vill ha koll hela tiden på vad de är.
Ja, precis.
Nej, men måste våga ge förtroende kanske.
Nej, men jag tror väl det är viktigt både och liksom där att får man förtroende så växer man som människa också.
Men dansen då kan vi inte släppa bara sådär. För det var ett stort engagemang.
Ja,
ni var ju ute och turnerade med,
ja.
Ja, berätta, vad dansade du?
Vad jag dansade? Vi dansade. Ja, vi dansade faktiskt allt möjligt. Från hiphop till folkdans och lite afrikanskt och allt möjligt. Så att, det var väldigt roligt. Vi var väl var ju flera grupper, det fanns ju äldre grupper också. Men den grupp jag var i, så är vi som, vi var väldigt olika individer och ja, jag är väl den enda som var idrottare, utan det var esteter och dansare och sångare och ja, Nelson var ju med och spelade fiol till och från.
Aha, ja, det är klart.
Så att det är ju som, ja, det var ju ett kul gäng och vi hade väldigt roligt när vi var ute och man att stå på scen och framträda, det, man lär sig väldigt mycket om sig själv och nervositet och just det här att när man är som en grupp som ska göra någonting på scen, att då ska man komma ihåg steg och vart man ska stå och åt vilket håll man ska snurra och vem man ska stå bredvid och allt sånt där. Så att man blir ju väldigt duktig på att härma och lära sig saker. Men samtidigt det här att någonting jag tror jag kan ha fördel i idag när man är längdåkare, det är väl också där att man var tvungen att lära sig vart man har folk i rummet för att... Ja, snurrar du så kan du inte snurra in i någon, utan du måste ju veta vart den är på väg och vart du själv är på väg. Och det är väl någonting som är väldigt bra att kunna ha lite de takterna när man typ kör sprint och man är 6 personer på banan.
Ja, då plockar du med dig den erfarenheten därifrån. Är du rytmisk?
Nej, jag är väl inte superrytmisk, men jag tror ändå ganska bra. Ja. Jag kan ändå hålla takten.
Du kan hålla, ja, kan fördel när man dansar, men, ja. Men vilka danser var det som du var bäst på då?
Oj, nej, men jag tyckte väl många gånger att folkdans var kul. Och vi pratade väl väldigt sällan om folkdans. Det var väl som när man var ute mer, när man var på de här festivalerna och det var från olika delar av Sverige, så var väl vi var väl lite annorlunda. Att vi körde som våra stuk. Vi kunde köra traditionell polska till liksom hårdrocksmusik och bara liksom skapa någonting eget. Och jag har väl fortfarande ett stort... tycker väl fortfarande att de här traditionella polskorna och halling från Norge och sådana saker som är liksom, det är lite akrobatik och lite improvisation är det som är det roliga om jag ska välja någonting att titta på.
Om du ska beskriva din musiksmak där när du var yngre, vad hade du för strömmar där?
Oj, vad hade jag för strömmar? Men jag har nog nästan, tror jag, lyssnat på det mesta. Men
hade inte du någon sån här punkvariant?
Ja, eller? Jag hade väl Blondie är väl ett band som jag var väldigt insåld på ett tag där på högstadiet, kan man säga. Mellanstadiet och högstadiet så var det mycket Blondie och...
Men var du så här punktjej? Alltså, klädde du det så också?
Nej, det var jag väl inte. Jag har väl varierat...
Sån där punktkil, men du förstår vad jag menar.
Nej, det vill jag nog inte påstå. Att jag var så, jag gick inte med nitar, det gjorde jag inte.
Nej.
Men jag har väl ändrat min frisyr väldigt mycket under årens gång. Kan jag
beskriv hur det såg ut då, när du var, kan det ha varit då, 15-16 eller?
Ja, nej, jag gick väl från att ena dagen komma till skolan med långt hår och nästa dag komma till skolan med... Ja... Så gott som inte stubb skulle jag säga, men kanske lite mer spikes.
Okej. Och det gjorde du liksom, gick du till frisören eller gjorde du själv då?
Nej, jag gick det till frisören.
Ja, det var inte så att du sa det själv.
Nej, utan det var väl mer bara att jag var och fick glasögon och så kände jag att nej, nu vill jag göra någonting med håret, så då klippte jag det kort, riktigt kort och det spretade åt alla håll. Och så hade jag så ett massa år.
Ja. Men nu har du haft samma frisyr ganska många år. Det är inte så där dags för något så här ett VM nu då kommer helt.
Nej, jag funderar, men jag tror inte det blir då till VM nu. Det kanske kommer här. Man blir ju lite fegare när man blir äldre.
Ja. Vad kommer det sen? Men man blir det, så är det.
Ja, det är väl att man tänker väl mycket mer på saker omkring en kanske, att man när man var yngre var mer så här, ja men gör det då, vi provar.
Ja.
Det växer ju ut.
Precis. Nej, men så är det nog. Man kanske inte har samma behov heller av att testa, experimentera som nej, man har när man är yngre. När vi kommer till eller när vi kommer till VM så är det lite ofrånkomligt att liksom minnas de här bilderna som vi har sett så mycket nu i samband med idrottsskalan på stafettguldet. Har du liksom satt lite punkt för det efter idrottsskalan där? Eller hur mycket lever det minne kvar inombords?
Det kommer nog aldrig att lämna en helt. Alltså det är en sak. Ja, att få vara med om det där, det är någonting som alltid kommer att finnas med en. Men jag känner väl också att ja, det är ett nytt mästerskap nu. Och det som har hänt, det har hänt. Och så tror jag väl att många av oss idrottare funkar. När man väl har gjort en bra sak och så stoppar man i ryggsäcken. Och så börjar man titta på, ja, vad ska jag hitta nu för nytt mål. Men samtidigt så har vi väl också efter det OS skulle suga lite extra på det. Det kan man inte sticka under stolen med. Och vi har blivit påminna av det till och från. Mm. Liksom. Och det har varit i stort sett varannan månad så har det varit någonting som...
Det har varit lite typ bragdguld och ja, priser på idrottsskalan. Så att,
och det är jätteroligt. Ja. Det är som vi fyra som tog det där OS skulle. Vi kommer ju alltid att ha det tillsammans. Det som hände och... Och samtidigt som vi sa där nu på idrottsskalan liksom att vi fick äran att åka, men det är ju hela laget som har varit med och bidragit liksom, allt från vallare, fysios till övriga och aktiva laget som har varit med och sporrat oss på träningspass och så att det är ju som verkligen ett lagguld.
Sen på idrottsskalan så stal faktiskt damerna Irma och Irma och Britt stal show lite.
Ja,
stal och stal. Vad tänkte du när de här fantastiska damerna som alltså var med och tog guld då i skor eller vad det var?
Ja, precis. 1960.
Precis. Det var många år sedan.
jag tyckte det var lite, jag såg ju vilka det var när de kom in och det var ju som typ Anna typ, vilka det där då? Jo, det är de som tog senaste årsguldet.
Ja. Ni var inte förberedda på det riktigt?
Nej, alltså när vi kom ju in där så hade de sagt att ja, ni ska få bragguldet nu. Och så satte vi oss där och så började de dra upp nomineringar för årets prestation och vi bara så här, va? För vi hade ju sett ett schema.
Ah, ja.
Mm. Så det var ju sånt så här när vi bara, okej, just det, vad var det vi skulle säga nu då? För då tänkte jag, men vi tar ju det nästa gång när vi ska in, för då hinner vi liksom, kan vi prata lite. Så det var ju så här, okej, vad ska vi säga nu då? Och sen bara, ja, nu ska vi gå av. Nej, vi får inte gå av scenen. Jaha, nu ska vi få brandguldet. Så det var lite så här kul, absolut, att bli överraskade. Och jag tyckte det var väldigt kul att de var på plats och delade ut det, för... Det var ju fruktansvärt länge sedan som de tog och att de ställer upp och delar ut det tror jag också var kul för dem att få stå där på scenen med oss.
Irma var ju fantastisk.
Ja, verkligen.
Ni måste också ha det lätt lite inombords liksom, för hon stal verkligen uppmärksamheten och gjorde det på ett underbart sätt.
Ja, jo, det var verkligen att man känner ju när de där kom in liksom, det här att de var så glada att få vara där och stå där med oss och liksom, det var som att det var för mycket energi och visst inte, det var så roligt att se också för det var som att de tog ju över verkligen hela showen och man tänkte så här att ja, men det är en sån där person man vill ska stå där på scenen egentligen.
Ja, men ni hade inte träffat dem innan och var, hade inte liksom...
Nej. Men det tyckte jag var väldigt roligt att de fick den äran att dela ut medaljerna också. Och så var det roligt att höra deras anekdoter där från sitt OS.
Ja, men precis. Och hon, Irma, tog ju faktiskt över berättelsen där på ett väldigt eminent sätt. Det var häftigt och jag förstår att för er också att man får lite perspektiv på att, hur stort det var och hur länge sedan det var som det hände senast.
Ja, och så tycker jag som också när man tittar på den här dokumentären om Toini som har gått nu under julen också att man liksom förstår alla pratar om på olika sätt om jämställdhet och så som liksom de 1960 och nu står vi 2014 liksom på de 54 åren så har det som det är en väldigt kort tidsaspekt för mänskligheten men det har hänt väldigt, väldigt mycket.
Apropå då, jämställdhet, nu leder du in där på ett spår, jämställdheten, alltså längdåkningen känns ju, tycker jag, som en jämställd sport bland era aktiva.
Mm.
Jag har, säger jag då, som också bevakar damfotboll, där det finns en annan historia liksom, och en annan diskussion som pågår framförallt, inte minst nu, senaste åren. Skulle du beskriva längdåkningen för er aktiva? Alltså är det en sport där man som tjej känner att man har samma möjligheter som killarna att få bra förutsättningar?
I Sverige, absolut. Mm. Jag tycker ju att om man tänker då från deras 1960 fram till idag, så då var det ju ganska stor skillnad på liksom de stora herrarna, alltså legenderna som vi har haft genom skidhistorien. Och idag så är det som, oavsett om du är tjej eller kille, så kan du bli bäst i världen och du får samma förutsättningar. Och det tycker jag att det ska ju Svenska Skidförbundet vara väldigt stolt över, att vi, att de kan leverera de förutsättningarna till oss aktiva, för det är ju ändå att det är ju vi aktiva som gör jobbet, och det är vi som visar vi att oavsett om det är tjej eller kille kan bli bäst i världen, då har vi ju lyckats.
Om man tittar på, jag vet, jag träffade Lotta Schelin också för podden, så sa hon det liksom, att hennes vision och dröm och förhoppning är ju att unga tjejer ska kunna känna liksom att jag har samma förutsättningar som den här unga killen som också är 10 eller 12 år att bli liksom en internationell stjärna. Nu ser ju fotbollen annorlunda ut än vad längdåkningen gör, och det finns pengar, det finns andra saker som påverkar, men tror du att liksom, om man tittar på längdåkning, så en sån som Charlotte Kalla som är ändå den stora damstjärnan då, du må ursäkta, men så ja, är det ju liksom, det känner du till. Och inga problem med det vet jag. Men finns det, tror du det är lättare liksom för unga tjejer som vill satsa på skidåkning att identifiera sig? För det är faktiskt så att Charlotte är den som drar in mer pengar än vad Johan och Marcus och de här gör, och har liksom kanske fått en större stjärnstatus nästan till och med än vad Johan Olsson och Marcus Elder, som också har tagit mycket mästerskapsmedaljer, har. Är det liksom viktigt för de här unga tjejerna att ha den formen av förebilder?
Ja, men absolut. Det är väl helt klart att det behövs förebilder. Mm. Och det är ju, kan man väl bara titta som inom svensk friidrott. Hur liksom det funkar där. Titta på alpint med Pillan och Anja. Så självklart behövs det ju. Det behövs ju någon som bryter väg. Och Charlotte kom ju upp och verkligen liksom blev en stjärna när vi kanske inte haft några svenska stjärnor på väldigt många år. Och då har det blivit att hon är den som får gå i bräschen på damsidan. Så är det ju. Och jag tror det är ju väldigt svårt att så här jämföra olika idrotter, att man ska, ja, för hur man ser på ledarbitar och så. Men jag tycker att förbundet, när de ger oss, vi får lika mycket träningsbidrag, vi får lika mycket stöd, så är det absolut viktigaste. För får man som aktiv samma förutsättningar, då har man samma möjligheter att växa.
Så samma pengar får ni, alltså samma tränings- eller åkarbidrag, ja, och samma ersättningar om ni vinner mästerskapsmedaljer och sådär. Så där är det ju då väldigt jämställt. Liksom.
Ja, lika men samtidigt läger. Så är det ju, tycker jag att prestationerna är ju lika mycket värda. Mm. Så att oavsett om du är kille eller tjej, så ska du ha samma förutsättningar. Och sen kan man ju alltid säga, ja, men att ni har inte en jämställd organisation. Men jag tycker ju att
Jag tänker lite på ledarbiten, ja, nu där det har funnits en diskussion.
Ja, men vi har ju ändå kommit fruktansvärt långt på den aktiva biten. Mm. Och jag tror ju att kan man börja där, så finns det garanterat aktiva som har varit långt framme som ändå kan ställa sig på andra sidan. Mm. Så att jag tror ju att kan man börja på den aktiva och bana in liksom att det ska vara ett jämställt klimat bland de aktiva, då tror jag det är lättare att få in det sen också på ledarsidan. Men det handlar ju också om att hitta både kvinnor och män som vill jobba.
Så är det. Man måste vilja precis resa och vara på läger, och det kanske inte alltid är lika lätt för kvinnor efter karriären som kanske vill ha annat fokus med familj och så.
Precis.
En sak som jag funderar på, om man tittar på friidrotten, så har det kommit ändå fram en del tjejer som har invandrarbakgrund. Finns inte, om man tittar på SM här, så är det inte några, tror jag, det kanske finns utan att jag har sett alla, men det är väldigt få, väldigt ovanligt med unga skidåkare med invandrarbakgrund. Vad beror det på?
Ja,
det var den lätta frågan.
Det var den lätta frågan. Nej, men alltså, jag kan väl tycka att det är jättetråkigt. För Sverige så har ju längdåkning alltid legat väldigt varmt om hjärtat. Mm. Liksom när man ser på vinter-OS, tittar ju väldigt mycket folk. Och jag tror väl tyvärr att kanske ett av problemen är våra vintrar, att ja, det är inte så ofta som vi har snö i hela Sverige och att det finns förutsättningar för skidåkning. Och i södra Sverige finns mest folk. Och där har vi, och det är dit oftast mycket invandrare också kommer, att man inte får möjlighet att fånga upp dem och få in dem i våran idrott. Och det är väl någonting som jag vet att det finns ju, att alla på snö och sånt, att det finns projekt där de jobbar att barn ska få prova åka skidor. Och går vi tillbaka kanske 20 år så åkte de flesta barn skidor någon gång under sin skolgång, att det var som ett obligatoriskt moment under grundskolan. Men med gröna vintrar är det ju mycket svårare.
Och det innebär att, att nå fler människor begränsar, att man inte når lika många människor begränsar också underlaget, menar du där, att det nå kanske ja, barn med invandrarbakgrund?
Ja. Ja, men lite så tror jag att det blir, att bor du då i södra Sverige där du inte har den här snön, så måste det finnas intresse kanske hos föräldrarna att åka skidor, att ni åker på fjällsemester och så. Det är ju en kostnadsfråga. Och sen är ju det är ju inte en gratis idrott. Den kostar ju rätt mycket med material och sådana saker. Och jag tror väl att det är viktigt att försöka få alla att liksom få så många som möjligt att prova att åka skidor. Sen om man fastnar för det eller inte, det är ju väldigt olika. Men jag tror att just att prova på och stå på skidor både på längden och tvären kan ge väldigt mycket för alla människor. Och samtidigt ska vi komma ihåg att i många länder som invandrare kommer ifrån så kanske man inte har heller skidåkningen eller vinter på samma sätt som vi har här uppe i Norden.
Nej, och inte alls samma traditioner av att åka på skidtur eller åka på semester.
Nej, men precis.
Det är inte alla som sätter sig bilarna upp som om man inte har det med sig bak, liksom, längre bak kanske i historien.
Nej, men precis, att man packar ryggsäcken lördag morgon, varm choklad, mackor, apelsin ut, solgrop.
Det kan finnas, en del talanger där som skidåkningar missar, som hade varit duktiga.
Så kan det absolut vara, och det är väl ett led som också måste göras för att vi måste rekrytera. Tyvärr nu kanske vi ser på SN, det var 10 lag med igår på stafetten. Det är ganska tungt på damsidan. Även om vi har jättemycket duktiga talanger och folk som är på junior-VM och U23-VM, så behövs bredden också.
Den finns i Norge. Bredden, där finns det många som åker, men det kanske är så, jag har inte tänkt på det, men det kanske är så att det minskar underlaget även alltså rent generellt i Sverige.
Jag vet faktiskt inte, jag tror väl ändå att det har varit uppsving nu de senaste åren, att det blir mer ungdomar som har börjat åka. Men samtidigt, det är ju en alltså att vara 10-åring idag är ganska svårt om man tycker om flera idrotter. Men håller på med någon lagidrott, fotboll, bandy, hockey, så då räcker det ju inte att du går på träningen en gång i veckan och så kanske du åker skidor eller gör någonting annat den andra dagen. Utan nu är det ju som året runt hela tiden. Det är ju, när jag själv växte upp, då kunde du spela fotboll på sommaren, för det spelar man, ja, du spelar grusplan i maj och sen spelar du gräsplan till augusti, ja, spelar du gräsplan och sen när snön kom, ja men
då åkte du skidor på det.
Ja, men precis. Ja. Och nu är det ju som att ja, men fotbollen ska inomhussäsong och hockeyn ska man spela på sommaren, och det är liksom att det blir för mycket, tror jag. Där tror jag tyvärr att många barn, det blir för mycket prestationsfokus. Och kanske också att det samhälle vi lever, att man, det handlar om att göra karriär, att man projicerar det kanske också mot 10-åringens fotboll.
Intressanta tankar. Där finns det mycket att fundera över, för det är en utveckling. Vi får ta en ny podd nästa och vi ska avsluta här, Ida. Du är inte den som twittrar och instagrammar jättemycket, men du finns ju på sociala medier helt klart. Men du har ju också tagit lite hjälp av Anna Pojanen som är Lotta Schelins agent, kanske man får säga. Det är hon inte, men hjälper till lite grann. Är det några, har du liksom några konkreta projekt där, eller är det bara i sin linda?
Det håller väl på lite och med lite olika saker som ingenting är väl spikat just för stunden, utan.
Men det är väl liksom för framtiden mer, eller är det projekt som kommer liksom
Det är nog lite både och, ska jag säga.
Ja. Kommer det innebära att du blir lite mer synlig, eller är det för liksom att på något sätt bygga ditt varumärke mer, eller varför gör du det?
Ja, det handlar väl mest om varumärke och så. Mm. Att man har väl några år kvar i det här innan man kanske ska ser hur kropp och motivation håller, och på så sätt så är det bra att kunna få lite stöd och rådgivning på saker man ska göra och hur man ska göra.
Men vad det innebär, vad det finns för något där, det får vi återkomma till, låter det som.
Ja, men precis, det tar det vid nästa tillfälle.
Det tar det vid nästa tillfälle. Bra. Falun, VM och om du bara känner känslan av att dra igång där. Vilken känsla är det du vill ha och vad hoppas du förmedla ut till publiken?
Nej, men jag vill känna att det är bra drag på det man har under fötterna och kroppen svarar och jag är hungrig på att tävla.
Och den norska publiken blir tyst.
Jag ska försöka göra det.